Vi fortsätter ikväll med vår genomgång av läran om Kristus, det vi kallar för kristologin. Och vi hade tidigare talat en del om Kristi båda naturer och den personliga föreningen mellan Kristi naturer. Ikväll ska vi börja med den här rubriken, den personliga föreningen av de båda naturerna i Kristus är en djup hemlighet. Den personliga föreningen av de båda naturerna i Kristus, i Kristi person, är en djup hemlighet. Det står i 1 Timoteus 3:16, erkänt stor är gudaktighetens hemlighet. Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten. För att nu ge oss någon uppfattning om denna djupa hemlighet så jämför skriften den med den förening som existerar mellan kropp och själ. Det står i Kolosserbrevet 2:9, i honom bor gudomens hela fullhet, kroppsligen eller lekamligen. De båda naturerna, de är alltså inte så blandade att de utgör en ny komposition. Och inte heller så har den ena naturen förvandlats till den andra och förlorat sin egen identitet. De finns alltså kvar intakta, båda naturerna. Den sanna mänskligheten, sann människa, och den sanna gudomen, sann Gud. Men det är inte heller på det viset att dessa båda naturer existerar sida vid sida, precis som två bräder är sammanbundna sida vid sida, utan någon inbördes relation, utan någon förening mellan det ena och det andra. Utan liksom kropp och själ genomtränger varandra, så genomtränger den gudomliga naturen den mänskliga naturen, och den mänskliga naturen är så genomträngd av den gudomliga att båda naturerna utgör en enda person. Det står så här i den atanasianska trosbekännelsen: liksom den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa, så utgör Gud och människa en enda Kristus. Kristus är alltså en enad person. Han är inte delad liksom i två delar, utan en enda Kristus, en enda person. Föreningen mellan de båda naturerna är så nära och så oskiljaktig att man inte längre kan tänka sig den ena utan eller vid sidan av, borta ifrån den andra. Man kan alltså inte försöka spjälka upp Kristus och liksom dela upp naturerna och säga här är nu en Kristus som bara är sann människa, eller här är en Kristus som bara är sann Gud. Utan det är en oskiljbar, oskiljaktig förening i denna person mellan de båda naturerna. Men likväl behåller båda naturerna sina egna väsentliga egenskaper. Alltså den gudomliga naturens väsen är inte utblandat eller förändrat, utan det är intakt, liksom också den sanna mänskliga naturens väsen. De finns där och förblir oförfalskade. Det är så att den mänskliga naturen, den är antagen av den evige sonen. Den mänskliga naturen tillhör och äges av Guds son. Och där därför Guds son, den gudomliga naturen, är, där är lika så människosonen, den mänskliga naturen. Och allt sedan ordet blev kött, Johannes 1:14, så så är köttet inte utan ordet och ordet inte utan köttet. De båda naturerna är oskiljbara fasten. De är olika. Det finns ju en del som tänker sig det hela så att när Jesus uppstod så lämnade han sin mänskliga natur bakom sig på något vis. Det är alltså helt falskt, utan de båda naturerna är allt sedan den stund när ordet blev kött oskiljaktigt förenade och kommer så att förbli i all evighet. Och då ska vi ställa frågan, hur och när åstadkoms den personliga föreningen? Hur och när åstadkoms den personliga föreningen? Ja, skriften säger ju att köttet blev inte Gud. Det var inte så att köttet blev Gud, utan skriften säger att ordet blev kött. Jesus var inte bara eller blott och bart för ett antal år en människa som sedan upphöjdes till Gud. Det var inte så att köttet blev Gud, utan ordet blev kött. Johannes 1:14. Gud sände sin son född av en kvinna. Galaterbrevet 4:4. Gud sände sin son och denne son blev kött. Antog mänsklig natur, det vill säga föddes av en kvinna. Och den personliga föreningen kom till stånd på det sättet att den evige Guds son antog och införlivade i sin gudomliga person en annan natur, nämligen den mänskliga. Och det hände när Jesus avlades. Det talade vi om nyligen, Jungfru Marie bebådelsedag, Lukas 1:35 talar ju om detta. Genom ett under så avlas Kristus i en jungfrus liv genom den helige ande utan mans medverkan, och Marias ofödda foster kallas Herren, Kyrios, Herren, Lukas 1:43. Och inte någon gång, inte ens vid Jesu död, existerade den mänskliga naturen utanför eller skild från ordet. Utan från den mänskliga naturens första stund hade den sin existens i Guds sons person, och så kommer det att förbli i all evighet. Och på grund av den personliga föreningen mellan den gudomliga och den mänskliga naturen i Kristus, så är det helt riktigt att säga inte bara att Kristus är Gud, utan man kan också säga att Kristus är människa. Jämför 1 Timoteus 2:5. Man kan också säga om honom, denna människa är Gud. Eller människosonen är Guds son. Jämför Matteus 16:13-17. Och man kan säga att Gud är människa. Jämför Johannes 1:14. Och vi kan citera följande ur de lutherska bekännelseskrifterna, Konkordieformeln, artikel 8, som handlar just om Kristi person. Därför tro, lära och bekänna vi att Gud är människa och människan Gud, vilket icke kunde vara förhållandet om den gudomliga och den mänskliga naturen icke verkligen och i sanning hade någon förbindelse med varandra. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 525. Så ska vi gå in på en sak som kanske inte är så lätt, men jag ska försöka att förklara det så enkelt det nu kan gå. Det är ämnet gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. Gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. På grund av den personliga föreningen mellan de båda naturerna i Kristus, så kan vi också tala om gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. Eller med ett fint ord, idiomata. Egenskap, idiomata. Jag nämner det ordet för att vi lättare ska förstå en del konstiga ord som kommer här i fortsättningen. Man kan här tala om tre slag när det gäller just egenskapernas meddelelse eller gemenskap. Det idiomatiska slaget, det majestätiska slaget och det apotelesmatiska. Inte så svårt som det låter. Apotelesmatiska slaget. Jag ska försöka närmare förklara vad som menas med dessa tre slag av gemenskap mellan naturernas egenskaper och börjar då med genus idiomaticum, som den latinska termen lyder, det idiomatiska slaget av gemenskap. Vad menas med det? Ja, denna form av gemenskap mellan egenskaperna föreligger när egenskaper och handlingar som tillhör endera naturen tillskrivs hela Kristi person, helt oberoende av om Kristus beskrivs utifrån båda naturerna eller utifrån endera av dem. Ett idiom, alltså en egenskap som tillhör endera av de båda naturerna, alltså till exempel en egenskap som är kännetecknet på människan, inte på Gud utan på människan, till exempel att lida, att dö, att den egenskapen då tillskrivs Kristi gudom eller hela Kristus. Det ska vi här ta upp lite grann. Alltså att en egenskap som tillhör endera av de båda naturerna, antingen bara den gudomliga naturen eller den mänskliga, den egenskapen kan tillskrivas givetvis hela Kristi person, eftersom båda egenskaperna hör ju